Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej och välkomna till Kungar och krig, en podcast om svensk historia. Idag med mig, Mattias Axelsson. Eftersom det här är ett delvis Patreon-exklusivt avsnitt så gör jag avsnittet själv. Men till skillnad från tidigare Patreon-exklusiva avsnitt så kommer även du som inte är Patreon att kunna lyssna på stora delar av avsnittet. Inte hela, för att få lyssna på hela avsnittet så måste du bli Patreon på vår Patreon-sida. Och då kan du bidra med 1, 5, 10, 20 eller 5, 40 dollar i månaden. Men det här avsnittet kommer att handla om Stockholms blodbad. Den dramatiska händelsen i slutet av 1520 som får sån oerhörd betydelse för den fortsatta politiska utvecklingen i Sverige under 1500-talet. Och jag och Hamid har ju i åtminstone 3 av de senaste 4 avsnitten berört Stockholms blodbad och framförallt några av blodbadets huvudpersoner. Men om man kort ska berätta vad Stockholms blodbad är så handlar det ju om avrättningar av runt 100 personer i Stockholm den 8 och 9 november 1520. Avrättningar som sker inte i en krigssituation utan efter en rättegång, vilket gör de här händelserna så oerhört dramatiska. Och min tanke med det här avsnittet är att vi ska försöka gå igenom Stockholms blodbad lite kronologiskt. Nu är det ju när det här avsnittet släpps en knapp månad kvar till 500-årsjubileet. Och då kommer vi troligtvis att uppmärksamma Stockholms blodbad lite ytterligare i några exklusiva avsnitt. Men om vi ska göra det här avsnittet först så tänker jag att vi börjar med några av blodbadets huvudpersoner för att sätta in dem i ett sammanhang. Och flera av de här personerna har vi ju gjort avsnitt om tidigare, Christian den andre, inte minst. Det finns det ett helt avsnitt om honom, också känd som Christian Tyrann. Han är ju kung av Danmark i 10 år ungefär, mellan 1513 och 1523. Och allt sedan han blir kung av Danmark så eftersträvar han ju också den svenska tronen och försöker invadera Sverige vid ett flertal tillfällen under slutet av 1510-talet och lyckas ju då 1520. Han är ju kung av Sverige i samband med Stockholms blodbad. Sen har vi ytterligare en viktig person, det är Gustav Trolle. Och han har vi gjort ett Patreon-exklusivt avsnitt om. Och han blev ju ärkebiskop några år efter att Christian blivit kung av Danmark. Han blir ärkebiskop 1515 och då är han bara 27 år gammal. Så han är ju dryga 30 i samband med blodbadet. Och Gustav Trolle hamnar ju tidigt i konflikt med sturarna i allmänhet och Sten Sture den yngre i synnerhet. Och avsätts 1517. XIII och hans biskopsborg i Almarastäket rivs, och han är ju en av dem som också har en central roll vid Stockholms blodbad. Vidare kan vi nämna Kristina Gyllenstierna, änkan efter Sten Sture den yngre, och den som försvarar Stockholm under belägringen sommaren 1520. Hon befinner sig också i Stockholm och är en av de anklagade i samband med blodbadet. Henne har vi också då givetvis gjort ett avsnitt om. Sen har vi ytterligare två personer som vi inte har gjort avsnitt om, som vi har nämnt i förbigående. Och den ena av dem är Didrik Slaghäck, som var en dansk präst. Blev biskop i Skara 1520-1521 och sen ärkebiskop i Lund mellan 1521 till sin död 1522. Han är en av Kristian den andres närmsta män och kommer till Norge 1510. Där då Kristian befinner sig, och han uppskattas redan liksom från början både av Kristian och Kristians närmaste rådgivare mor Sigbritt. Så Didrik Slaghäck kommer också befinna sig i Stockholm vid tiden för blodbadet och har av vissa framställts som en av de viktigaste aktörerna i bakgrunden till att det här blodbadet då överhuvudtaget äger rum. Och sen en person som vi nog har nämnt vid tillfälle, det är ju Jörgen Hommut, som är en tysk officer och ledare för de dansk-tyska styrkorna och också den som får agera som bödel under Stockholms blodbad. Så där har vi några av de personer som spelar centrala roller i samband med blodbadet den 8 och 9 november 1520. Men om vi ska ge en kort bakgrund, ni som är trogna lyssnare känner ju till de flesta av de här händelserna redan. Men vi har ju sen 1397 någonting som då kallas för Kalmarunionen, som är en personalunion mellan Sverige, Norge och Danmark. Och under stora delar av 1400-talet och de första årtiondena av 1500-talet så är det ju ideliga konflikter om dels makten över Kalmarunionen men också makten i Sverige. Och det finns ju några personkonflikter där, dels den mellan Gustav Trolle, ärkebiskopen, och Sten Sture den yngre, riksföreståndaren. Vi har en konflikt mellan Kristian den andre och Kristina Gyllenstierna i samband med belägringen av Stockholm. Och vi har ju en grundkonflikt i Sverige mellan unionsvänner och unionsmotståndare. Alltså de som tycker att Kalmarunionen ska bestå och de som är motståndare till Kalmarunionen. Och under åren i slutet av 1510-talet så gör Kristian den andre som sagt ideliga försök att invadera Sverige. Sten Sture den yngre avsätter ärkebiskopen Gustav Trolle 1517, fängslar honom, torterar honom och river som sagt borgen, Almarestäket, som är då biskopsborgen. Och med anledning av det här avsättandet så ser Kristian, eller använder Kristian det här som ett motiv till att kalla intåget eller invasionsförsöken i Stockholm för heligt krig eller någon typ av korståg. Och under 1520 så gör man ett markanfall, det vill säga man anfaller på marken upp genom Sverige under vintern 1520. Sten Sture den yngre dör efter slaget vid Åsundens is i januari 1520. Kristian och hans armé tågar vidare genom Sverige, belägrar Stockholm under sommaren 1520. Kristian och Gyllenstierna leder försvaret, men tidig höst 1520 så tvingas Kristina Gyllenstierna kapitulera, och den 7 september 1520 så rider Kristian den andre in i Stockholm. Så där har Kristian besegrat de svenska trupperna och invasionsförsöket har lyckats i och med att man har erövrat Stockholm. I oktober så återkommer Kristian, Didrik Slaghäck och flera av Kristians män till Stockholm. Enligt gammal tradition så ska kröningen av Kristian hållas i Uppsala. För så har det varit i svensk tradition sedan lång tid tillbaka. Och i mitten av oktober så väljs 12 borgare i Stockholm ut som representanter för staden till kröningen i Uppsala. Bland annat borgmästare Johan Jönsson. Men bara 5 dagar därefter, alltså den 20 oktober, så kommer Gottskalk Eriksen, som är kansler för svenska ärenden, till Stockholms stads rådstuga. Och informerar där om att kröningen har flyttats till Stockholm. Och den officiella orsaken till att man har flyttat kröningen till Stockholm, det är för att Uppsala under de många krigen som har varit mellan Sverige och Danmark under de tidiga under åren precis dessförinnan och framförallt den senaste invasionen under 1520 så ska Uppsala ha skadats så svårt att man anser att det är inte rimligt att man håller kröningen av landets konung i Uppsala utan man gör det i Stockholm istället. I slutet av oktober eller månadsskiftet oktober-november så är Christian i Stockholm med sina män. Han argumenterar för varför han ska bli kung av Sverige. Och i kröningsbrevet som kungörs den 31 oktober 1520 så är det bara 22 av 28 svenska rådsmedlemmar som befäster det här brevet med sitt sigill. Det är alltså en handfull svenska rådsmedlemmar som inte vill underteckna det här kröningsbrevet med sitt sigill. Och ett av problemen som de kan ha haft med det här kröningsbrevet, det är att Christian där och då inför arvmonarki i Sverige. Det ska ju komma med Gustav Vasa några år senare. Men i Sverige så har det ju varit sedan lång tid tillbaka så att kungen har valts. Vi har haft en valmonarki. Men Christian vill ju att hans son Hans ska få rätt till tronen om när Christian dör. Så det här kan vara en av orsakerna till att en handfull svenska rådsmedlemmar inte undertecknar det här kröningsbrevet. Men kungen hyllas som kung av dels rådet men också av församlade bönder på Brunkebergs ås. Och det här är nu då ungefär, vad blir det, 50 år efter att Christians farfar, Christian den första, blivit besegrad av Sten Sture den äldre vid slaget vid Brunkebergs ås 1471. Inte riktigt på dagen, för det var den 10 oktober 1471, men nästintill så blir det. Söndagen efter Alla helgona, det vill säga den 4 november 1520, så hålls den officiella kröningen i Stockholms slott. De olika riksregalierna, kronan, äpplet, svärdet, spiran, bärs fram av kungens män. Otto Krumpen bär kronan, Henrik Göjen bär äpplet, Jörgen Pogwisch bär svärdet och en person som jag nämnt i flera tidigare avsnitt, Sören Norby, bär spiran. Och det är den tidigare avsatte Gustav Trolle som nu har återinsatts som ärkebiskop som förrättar kröningen den 4 november. I samband med kröningarna så är det kutym att man dubbar ett antal personer till riddare. Så har varit fallet till exempel kung Hans när han kröntes i Sverige i slutet på 1400-talet. Här finns det ju troligtvis hos de svenska rådsherrarna en idé om att även de svenska männen ska dubbas till riddare. Men Christian överraskar lite där genom att bara dubba danskar och tyskar, bland annat Otto Krumpen, Sören Norby och Claes Bille, till riddare. Det är inga svenskar som dubbas som riddare. Och enligt en källa som finns så står det att den äran icke den gången kunde ske någon svensk man i medan riket med svärd övervunnits. Och det här skulle då vara en förklaring till varför man inte dubbade några svenska män till riddare. Men redan här den 4 november så borde nog svenskarna börjat ana oråd. För det var ett strid mot kutymen eller mot praxis att man inte dubbade några svenskar. Men oavsett så håller man fest i dagarna tre efter den officiella kröningen. Det är turneringar, det är uppträdande av gycklare och musiker och man festar till rejält i Stockholm. När vi kommer ytterligare fyra dagar fram i november, den 7 november, då är festerna slut och man ska börja med överläggningar i slottets stora sal. Överläggningar mellan kung Christian å ena sidan och det svenska riksrådet å andra sidan. Och när det svenska riksrådet har församlats i slottets stora sal så stängs portarna. Och därmed stängs också portarna för er som inte är Patreons. Ni som vill lyssna vidare på det här avsnittet får helt enkelt gå in på patreon.com/kungarochkrig och där antingen bli månadsgivare på 1, 5, 10, 20 eller 40 dollars nivå. Ni kan också välja något däremellan, men det är de fasta nivåerna vi har. Så vill du höra fortsättningen på det här avsnittet om Stockholms blodbad, vad som händer efter den 7 november 1520, så får du helt enkelt gå in på patreon.com och där bli månadsgivare. Du kan också följa oss på våra sociala medier på Instagram, Facebook och Twitter. Där heter vi Kungar och krig på samtliga ställen. Så hörs vi igen om en vecka där vi kommer att prata om Gustav Eriksson Vasa. Ha det så bra tills dess. Hej då!